Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
I don't need a lot of brains in this business. I mean, I've always said if you got an IQ of 160, give away 30 points to somebody else because you don't need it in investments. What you do need is emotional stability.
Wow.
Very first tech IPO, and it's a big one.
Stock market hit an all-time record high today.
A crash is coming. Now, whether it's 6 months from now, 12 months, 36 months, no one knows. There's a bear market about every 5 years. We've gone 8 years without one.
People have to realize this is the biggest IPO ever.
Hej och välkommen till ett nytt socialt distanserat avsnitt av Market Makers. Hur är läget?
Jo, men det är bra. Den här veckan har gått fördel kan man säga på börsen, vilket har varit jäkligt trevligt. Så att man har plockat några poäng i portföljen. Ytterst skönt. Sen får man väl se vidare hur Fed ska stimulera och de har väl obegränsad rep och obegränsad med stimulanser nu överlag. Så det är helt omöjligt att förutspå.
Den är ändå lite sjukt att de sa ju Fed nu, alltså amerikanska centralbanken, att de skulle köpa obegränsat med tillgångar. De hade ju bland annat körde de ju det på sina vanliga liksom statsobligationer, men de gick även in i MBS, mortgage backed securities. Känner man ju igen om man har kollat på The Big Short och en börshaj, vet du. Det är alltså bostadslån egentligen på sätt och vis kan man säga. Eller kan man säga det är det?
Ja, exakt. Ihoppackade bostadslån.
Med AAA-rating.
Exakt.
Och just idag, vi spelar ju in det här tisdag 24 mars. Jag kan tänka mig att ta till på torsdag den 26 mars. Så har väl börsen gått ner igen. Men idag är faktiskt OMXS30 upp 7%. Amerikanska börserna mellan 8-9% upp. Och DAX nästan 11%. Det är inte dåligt. Då.
Många slår ju rekord sedan 08-krisen. Så det är jäkligt intressant.
Ja.
Men det är inte så mycket, liksom, man blir inte så förvånad när det har slagit så mycket. Jag scrollade igenom Slack häromdagen, så hade jag skrivit...
Ska vi prata om snart?
Ja, vi ska prata om det snart. Men så hade jag skrivit, shit vad stora rörelser det är på OMX då. Det har gått ner 3% och det här var 3 veckor sedan ungefär. Och nu känns det 3% nedgång eller uppgång som ingenting. Man blir ju fan besviken om det händer så lite på ändå.
Ja, jag såg att VIX hade ju kraschat nu, alltså det volatilitetsindex, så den var ju bara nere på 60 nu. Och det ska ju tilläggas att 60 är alltså helt sanslösa nivåer. Det har ju varit, ja, det har varit helt galet. Men den var ju uppe sjukt högt och kraschade ner nu. oljevolatiliteten såg jag också. Den var ju uppe på något sånt, nu sviker mitt minne mig, men den är ju upp långt över 100 i alla fall, vilket är, jag vet inte, det blir ju som sagt, som de sa då på Hedgeye där, att det är uninvestable. När det är den typen av volatilitet i en tillgång, så någonstans når man en gräns där det går inte att investera i det längre, för vad den kommer göra så kommer du få fel antagligen, för att det är så kraftig rörelse åt bägge håll. Framförallt ska man i alla fall undvika hävstångsprodukter och andra typer av produkter som skadas av volatilitet eller kan urholkas eller knockas och så vidare.
Ja, du har ju sett den här ETF-en Genug, eller vad den heter, en goldminer ETF, 3 gånger hävstång. De har väl i stort sett förlorat hela sitt värde de senaste veckorna.
Ja, men det är ju så. Om du har så pass hög volatilitet, så att en 30%, ja 30% är mycket, men i princip, oljan gick ju 30%. Har du då 3 gångers hävstång, ja då har du 90% ner, så då har du i princip blivit knockad, alltså du har nollat ditt värde. Då spelar det ingen roll om du har rätt på ett års sikt och du går upp igen. Du är ju helt ute ur matchen. Och på de flesta hävstångsprodukter så ligger de här knockout- eller stopplossnivåerna, brukar det kallas för, ligger ju mycket högre än så, eller tajtare liksom. Så att, nej, var väldigt, väldigt försiktig där ute. Det kan brännas rejält. Och framförallt är det väldigt svårt för alla de här som går emot rörelser. Alltså någonstans ändå generellt så går ju börsen och liksom slår ju, man pratar ju om det mean reversion, att det heter, den återgår till någon form av medelvärde. Det slår ju upp och ner, men det rör sig ändå runt en medelpunkt. Och idag, just nu är ju strategierna så, eller det är så sjukt att försöka jobba med en sån strategi just nu, för att det är så fruktansvärt stora rörelser. Som sagt, om index går upp 7%, ja men då är det väldigt många, med tanke på börsens ut nu, så kanske börjar korta redan vid 3-5% upp, men så fortsätter det liksom 2-3% till. Ja, och då det kan bli ödesdigra konsekvenser. Man vet aldrig när det ska vända, när det rör sig så mycket. Men vi ska inte prata hävstångsprodukter idag inte, eller hur?
Ja, det beror på hur man gillar att handla. Man kan ju köpa det vi tänker snacka om med hävstång också om man vill.
Så är det, men vi ska faktiskt prata. Det kommer såklart bli lite makro, corona och så vidare. Det går inte att undvika. Det är det som står på tapeten och det som, ja, det är så fruktansvärt mycket tid som ägnas åt det nu. Kanske är onödan, vem vet. Eller inte onödan, men kanske för mycket.
Det är också mycket att det är just det vi handlar själva just nu, så att det är klart det ligger i fokus.
Ja, men vi ska i alla fall försöka prata lite om kanske hur arbetsmönster förändras och det här med distansarbete då, eftersom det har blivit väldigt, väldigt utbrett. Användandet av till exempel Microsoft Teams gick upp med 500% någonting här de senaste veckorna. Jag såg att de adderade 30%, förlåt, 25% nya daily active users slog de upp på en vecka. Så alltså 12 miljoner användare ungefär kom in på en veckas tid. Det är ganska kraftig tillväxt.
Det är en galen tillväxt. Och jag sitter i liksom två läger just nu. Den ena är som jag tror många sitter i, att det här med corona kommer helt förändra liksom världen och hur vi ser på att jobba och hur vi ser på liksom olika typer av tjänster. Och liksom den andra sidan, eller sitter på lägret, att fan, människorna är ett vanedjur, och när det här corona försvinner, ja, då kommer folk bara gå tillbaka till hur det var.
Jo, men så är det absolut. Men vi kommer komma in på det, men det är klart att det kommer såklart på viss del förändra vanor, och kanske framförallt att det har snarare öppnat dörrar som man inte kände till tidigare. Men innan vi kör igång, som vanligt gäller att ingen rådgivning eller rekommendation. Vi berättar vad om våran process och hur vi tänker. Gör alltid, alltid, alltid din egen analys. Så är det. Nu kör vi igång.
Tack.
Och jag skulle vilja fråga dig, Fabian, vet du vilken Europas största crowdfunding-plattform är? Eller EU, ska jag säga kanske?
Nej.
Nej, för efter Brexit så kommer det faktiskt vara svenska Funded by Me, som av en händelse också är veckans sponsor. Och trogna lyssnare känner igen det här bolaget sen tidigare. De har ju varit med och sponsrat oss förut. Men för den som inte vet, så är det alltså en plattform som erbjuder bolag i tidiga faser att tänka kapital genom så kallad crowdfunding.
Yes, och Funded by Me stärker nu kassan genom en ny emission som också ämnar sig till att öka tillväxten och förbättra sin position på marknaden. Det handlar om att förbättra lönsamheten, och det arbetet har redan påbörjats.
Så är det, det ser man redan nu, och det är en mängd spännande saker utöver det som man också ska satsa på från bolagets håll. Och ni kan läsa mer om det i länken i avsnittsbeskrivningen. Bland annat handlar det om att kunna bygga vidare på plattformen så man kan hjälpa bolag hela vägen från nystartat till börsnotering och vidare. Det tycker jag är spännande.
Ja, och dessutom får man ju både Like och Fem Invest på köpet som Funded by Me opererar. Det är helt enkelt en intressant, heltäckande plattform för bolag som ska ta in pengar.
Precis, så vill du vara med på den resan, så är det så att Funded by Me är idag noterat på Nordic MTF med ticken FBM, alltså Funded by Me. Det är ganska logiskt. Och du kan läsa mer om det erbjudandet de har nu med nyemissionen genom att trycka på länken nedan, höll jag på att säga. Det säger man ju på YouTube, att tryck på länken här nedan. Jag pratar om länken nedanför avsnittet då, kanske avsnittsbeskrivningen. Eller så går in på ipo.se kanske, så har du stor knapp där du kan läsa om Funded by Me. Kommer förstås också hitta erbjudet hos din nätmäklare där du tecknar upp det. Och teckningsperioden pågår mellan 13 till 27 mars. Så skynda in och läs på om du är intresserad. Tack till Funded by Me. Mm, just det. Ska du eller jag börja med hur illa det står till i världen?
Nej, men jag tycker att du börjar så kör jag instickare.
Okej, men då ska jag berätta hur illa det står till. John Molden gick ut med ett nyhetsbrev här veckan där han sa att we are facing a depression, not a recession. Vi pratar om den här, recession är ju egentligen, alltså det är klart att det inte är kul med recession, men det är ju egentligen inte så pass farligt. Man brukar ju prata om att det är 2 kvartal i rad där man har negativ BNP-tillväxt. Nu pratar man ju faktiskt om att vi har en depression kanske framför oss. Jag håller ju med om det resonemanget, att det finns mycket tyder på att det är inte så konstigt egentligen. Stoppar ekonomin totalt så är klart att du får en depression, och det är alltså större, mycket kraftigare nedgång.
Exakt, det är ju bolag kan ju enkelt liksom räkna ut eller ta hänsyn till vad skulle hända om vi tappar 10%, 20%, 30% av vår kundbas. Det är inget bolag som har någon typ av riskprofil eller någon typ av uträkning vad skulle hända om vi tappar alla våra kunder över natt.
Nej.
Vilket det här i stort sett har blivit, att väldigt många bolag helt får stänga ner och stoppa tillverkning, stoppa försäljning. Eller att deras kunder bara försvinner.
Ja, ett extremt exempel kanske i Sverige är ju Volvo, som vi har sett extremt mycket nyheter. De varslar ju i princip hur mycket anställda som helst. Vi hade även massa konsulter som de tog bort också. Som vi faktiskt haft också redan nu första, jag sa konkurs förut, men det är egentligen företagsrekonstruktion. Ja, bland annat Venue Retail Group går in och ansöker om företagsrekonstruktion. Jag såg nämnt att Paradiset, de ansökte om konkurs. Det var ju en lite Whole Foods-aktig butik kan man säga. Och helt enkelt, en depression är ju någonting mycket kraftigare. Det är någonting vi ska vara oroliga för. Det är därför det är värt att ta den här debatten huruvida ekonomi versus hälsa. Liksom. Alltså hur ska vi kontra dem eller väga dem mot varandra? Hur mycket vågar vi stoppa upp ett land mot hälsoriskerna så att säga? En depression är såklart, tankarna går ju såklart då till 1929 eller perioden därefter där vi hade The Great Depression som vi pratade om. Men jag tänkte rabbla lite siffror då bara för att styrka det case, varför det ser ändå ganska svagt ut. 39% föll antalet liksom hourly employees, alltså timanställda i USA, bara de senaste 10 dagarna, alltså 40%. Så det var extremt många som har blivit av med arbete, som inte får gå till sitt arbete längre och som var då timanställda innan. Jag såg att 3 av 5 arbetare i San Francisco gick inte till arbetet senaste veckan. Generellt så har liksom arbetstiden i USA sjunkit med 64% i San Francisco. Tittar man i Mellanamerika ska säga, så är det 40-50% någonstans. Så att det är extrema tapp. I Sverige har vi faktiskt, jag måste ändå säga att jag tror på de åtgärder jag tror på, jag tror inte så mycket på så kallade stimulanser från centralbanker. De har ju inte visat sig stimulera någonting egentligen, så där var namnet lite konstigt. Men däremot...
Stimulerat aktiepriserna kanske?
Ja, men däremot mer då fiskala åtgärder, alltså åtgärder från regering och stat kan ju faktiskt ändå gå in och avhjälpa. Jag måste ändå säga, nu är jag inte helt inne på detaljer, men jag tycker det här med korttidspermittering till exempel som vi har tagit in i Sverige är ett yppligt exempel på ett smart sätt, det vill säga där staten kan gå in och ta en del av lönekostnaden så att folk kan behålla sin ekonomi på ett stadigt, stabilt sätt så de kan fortsätta konsumera och så vidare och känna en trygghet att de kommer få gå tillbaka till sitt arbete, och samtidigt som man då avlastar företagen så att säga med att ta de här dyra lönekostnaderna. Det är ett väldigt smart sätt.
Absolut, det värsta är ju att stänga ner företagen så att de har behåller alla kostnader men inte får några av intäkterna.
Nej, men precis, för det är ju problemet att du har som sagt väldigt mycket fasta kostnader, och i Sverige just med skattetrycket vi har så är lönekostnader är ju det största. Jag såg Molden, om vi går tillbaka till honom, han hade lite tankeexempel här. Han nämner en kompis av honom som driver ett antal hotell, han har 125 stycken hotell. Han har låtit 90-95% av personalen gå, det är alltså 10 000-tals människor. Och leker man då lite med det här, kör back of the envelope kalkyl på det. Det finns ungefär 54 000 hotell i USA, så det är bara gånger det med antalet anställda på hotell, och så drar du bort 90% av dem. Och en annan då kompis till honom som hanterade liksom back office, eller vad vi kallar det för tandläkare, och de hade ungefär 80% av dem hade stängt ner, för de fick inte ta upp skyddsutrustning just nu. Och totalt att titta i USA så finns det ungefär 100 000 då tandläkare, så, och de flesta har en snitt då någonstans att de har väl ungefär 10 anställda, så då gånger du 100 000 med 10 personer så får du ganska mycket folk som helt plötsligt blir av med arbetet, eller inte som i alla fall har inkomster. Och som sagt, i USA är det där mycket mer skört just med inkassa och a-kassa, eller inkassa, inkomstförsäkring, a-kassa och så vidare.
Exakt, de har ju inte samma typ av säkerhetsnät som vi har här.
Nej, och där kan jag säga, jag var tvungen att kolla in lite på Google Trends. Där kan man ju titta hur sökningarna påverkas i sena tiden, vad folk söker på. Kollar jag lite i Sverige ibland på nyckelord här som har att göra med det här, a-kassa. När jag kollade den för någon vecka sedan, då var det inte alls, då var det en liten ökning men inte kraftigt. Däremot projicerade då Google, de märkte liksom ett ökat tryck och projicerade framåt, eller prognostiserade framåt att sökningarna skulle öka rejält. Och nu har vi sett att de har gjort det, det är alltså liksom en kraftig ökning, de har mångdubblats antalet sökningar på A-kassa i Sverige. Samma sak med inkomstförsäkring. Så det är alltså helt enkelt folk som de söker ju nu på vad är det som gäller, vad är en A-kassa, har jag någon A-kassa, hur funkar en inkomstförsäkring, hur mycket av min lön kommer jag få, och när behöver de göra det? Jo, när de blivit varslade. Den söktermen varslad har gått upp enormt mycket och dubblerats väldigt, väldigt många gånger.
Exakt, söker du på engelska så är det ju samma sak.
Precis.
How to get unemployment och liknande. Det är ju också så att det är inte något som är i enskilda länder,
nej.
Utan du ser globalt.
Ja, och går in på Google Trends, alltså det är trends.google.com kan man gå in på. Då har de en hel covid-19-sida där man kan titta på vad egentligen har folk börjat söka på relaterat nu till coronaviruset. Men då är det ju USA och jag tycker att det är kul att kolla Sverige för att se lite, kul ska jag inte säga med tanke på vad man fick för resultat. Men vet du vilken sökning som har ökat allra mest av dem jag tittat på? Vad har skapat mest intresse på senare tid? Som innan hade jag i princip noll sökningar och idag har hur mycket sökningar som helst.
Hur vet jag om jag är gravid? Jag är man.
Nej, toapapper.
Toapapper? Oj, ja, det kan jag tänka mig.
Den är ju given.
Den är given faktiskt.
Nej, och går tillbaka till Molden där igen så hävdar han också då att det är flera stycken sådana unemployment-sidor, alltså olika typer av arbetslöshetsersättningar. Så deras hemsidor har ju kraschat totalt också, helt enkelt för att de inte klarar av den här typen av ansökningar. Så att, det är väldigt dystra tider faktiskt. Jag låter ju som att jag är positiv, men det är väldigt dystra tider.
Absolut.
Jag ska hålla upp energin här.
Det som är frågan är nu om det är liksom, om vi ser starter på någon typ av rally, bear rally kanske. Det är många, många analytiker som tror att vi har en 20-30% uppgång framför oss. Men går man upp 10% om dagen, inte det så många dagar det håller i sig. Liksom kollar man det tekniska så många fonder, pensionsfonder och så vidare som måste ombalansera sina portföljer. Det skulle tyda på ett inflöde bland annat aktier. En annan teknisk indikator är ju även glidande medelvärdet. Kollar på S&P's 500s 200 dagars medelvärde ligger vi under 26% under det här igår. Vilken extremt översåld situation. Och historiskt sett så ser man att den följande månaden är skewed mot uppsidan. Men som sagt, det är ju frågan liksom, är den här volatiliteten? Vad kommer ett bear rally innebära? Jag tror helt enkelt att just nu kanske är någon typ av risk management, i alla fall om du vill behålla ditt kapital, är viktigare än någon typ av stock eller credit picking. Det känns som konsensus just nu att man kanske inte nödvändigtvis långar, men man är extrem FOMO på uppsidan. Man antar att eftersom det har vänt ner så extremt snabbt kommer det vända upp igen extremt snabbt. Det är här man undrar, kommer hur många som kommer bränna sig som en helhet bear rally på 20% för att sedan störtdyka? Vad tror du om det, Niklas?
Ja, jag är helt inne på det spåret och jag tror att vi har sett start på det idag. Eftersom allting går dock så fort nu, så något som vanligtvis sker på några dagar kanske eller till och med veckor sker nu tydligen på en dag. Vi får 10% uppställ liksom, i några vissa index. Vi kan förklara bakgrunden. Det handlar ju om det här med reflexivitet och gummisnodden. Liksom. Att spänner man en fort åt ett håll så kommer den smälla tillbaka åt andra hållet. Morgan Stanley såg att de yrkade på 15-20% uppåtställ nu, alltså det ska gå upp. Vilket det låter ju jättemycket och härligt, men det är ju inte så mycket med tanke på hur mycket vi gått ner. Det krävs ju som bekant en ganska stor uppgång. Går någonting ner 100%, förlåt, går ner 100% kan det aldrig gå upp igen. Går någonting ner 50% så måste du ju som sagt ha 100% för att det ska gå tillbaka till plus minus noll. Men anledningen till att det ska ställa upp, det är delvis det här då såklart beteendet, att när någonting gått ner till mycket någonstans så kommer folk börja köpa och gå upp. Men det handlas återigen mer om flöden, och det är framförallt det high frequency och systematiska strategier och så vidare och så vidare. De är nu delevered, alltså de har tagit bort sin belåning, många är till och med nettokorta, så de kommer nu helt enkelt behöva börja köpa tillbaka. Det är egentligen det enda håll de kan gå åt i princip, vilket driver på. Och som du sa så är ju pensionsfonder en del av det här också, och det tror jag är en av de största faktorerna. Bara som exempel, alltså de behöver ju vikta om som du var inne på. Ska du hålla då till exempel, det finns ju en sån klassisk 60-40 portfölj, alltså 60% aktier, 40% obligationer, och om dina aktier då går ner 30%, ja, men då har du blivit av, då har du plötsligt 40-40 portfölj. Så då måste du liksom köpa en jädra massa aktier och också sälja obligationer. Och Morgan Stanley gick ut och sa att det här flödet brukar starta runt 5 dagar före slutet på månaden. Det är ju nu alltså, runt det här löningsdagen då i Sverige. Och kommer då ta slut mot slutet av månaden. Så att, troligtvis den här veckan, absolut. Jag tror att det kommer få rejäla uppställ. Och driver på och lurar folk in i att köpa mer, och sen så kommer det fortsätta neråt igen. Så det här är ett ypperligt tillfälle att öka sina korta eller sälja av sina aktier, tror jag. Återigen, vi sysslar inte med några rekommendationer, men det är så jag tror att man kan lägga upp det här, om man är lite kortsiktig. Men långsiktigt så gäller andra saker.
Absolut, och jag tror fortfarande att vara lång amerikanska dollarn är en vinnande trade. Jag tror att många liksom konsensus är alldeles för bearish på cash just nu. Delvis risk av, eller till stor del på grund av inflationsrisk.
Absolut. Men den är också viktig, liksom, den här inflationsrisken. Det finns ju en stor risk, alltså när man verkligen går ut så extremt och köper obligationer och så vidare. Men framförallt kanske när det kommer fiskala stimulanser eller paket. I USA pratar man till exempel om att skicka ut checkar till hela amerikanska befolkningen, alltså någon form av UBI som vi pratade om förut, eller medborgarlön, kortsiktigt då. Men det är sånt som driver enorm inflation. Samtidigt får man inte glömma att, alltså, det vi tittar på nu, det är ju deflatoriskt, en sån här typ av händelse. Det skadar ju enormt. Så jag vet inte, det är svårt, och oavsett vad som händer, det är en sån pass chock som sker nu. Så att det här kommer liksom inte gå över bara för att coronaviruset går över. Och som vi har pratat tidigare, framförallt det här med kreditbubblan inom företag och så är det ju, backdropen är ju inte jättemunter heller. Men oavsett, så en sån här stor chock går liksom inte över bara för att viruset försvinner sig, utan det tar tiden innan det kommer tillbaks. Sen kommer vi komma tillbaks, det är klart, det är både du och jag helt övertygad om i alla fall. Men på kort sikt så är det väldigt, väldigt mörkt just nu. Jag kan nämna St. Louis Fed, de sa att BNP kommer halveras och att unemployment rate, eller antalet arbetslösa, tror de kommer nå 30% i USA inom de kommande månaderna. Och det skulle då alltså vara värre under The Great Depression där på 20-30-talet.
Låter ju muntert. Mm. Men å andra sidan så ser vi ju också bolag som Walmart och Amazon, Dollar General. De ska ju anställa flera hundratals tusen personer i bara USA. Förhoppningsvis har de ju möjligheter där.
Ja, och som sagt, vi baserar nu på en tunn tråd då egentligen. Ska vi ha en depression genom att stoppa hela världen och låta för att rädda liv? Eller ska vi liksom försöka stoppa den ekonomiska utvecklingen då genom olika typer av stimulanser, men då kanske få en kraftig inflation istället? Eller det tredje alternativet är att vi skiter allt och låter folk dö, men det kommer inte heller funka, för att när alla blir sjuka och ligger hemma eller på sjukhus så stannar ekonomin också. Det känns som ett lose-lose scenario där. Det kommer behöva krävas, vi kommer se olika typer av stödpaket som kommer kräva extremt stora skuldsättningar av våra stater runt om i världen, och det finns en stor risk att det blir ett jätteinflatoriskt event. Samtidigt som sagt så är det här deflatoriskt, och jag tror väl fortfarande på, jag står nog fast vid det vi har yrkat på i väldigt länge nu i podden, och det är det här med Japan-scenariot, där vi snarare ser enorma stimulanser men att ekonomin i princip står stilla och bara händer ingenting liksom.
Ja.
Ska vi dra en liten runda bordet här, fråga våra kära investmentbanker-kompisar vad de tror om hur börsen ska gå då?
Ja, absolut. Kör på.
Goldman Sachs. Känner du honom?
Ja, han är en av mina bästa vänner i Goldman. Mr. Sachs, som jag får kalla honom.
Ja, just det. The road to success. De tror att S&P 500 kommer gå ner totalt 41% från topp till botten. Bank of America tror att vi kommer se 47% från topp till botten. Och Credit Suisse, de tror att det är ungefär 35%. Vilket betyder att då borde fallet snart vara över. Så vi får se. Men alltså, någonstans, det kan ju inte gå mer än 100%. Där är vi eniga, eller hur?
Exakt. Det är väl lika bra att alla bara börjar om på noll.
Ja, problemet är som sagt att det kan alltid gå ner 100% till. Den får man aldrig glömma. Men det går absolut inte att gissa om sånt här. Men ska man titta någon form av historik så är det så här, ja, det är ju svårt att tro att det ska gå ner mer än kanske, jag vet inte, 60% eller 70% någonstans. Någonstans måste det finnas en botten. Tyckte det var roligt dock det här med att köpa dippen. Då var det en Artemis Capital som är jävligt duktiga. Chris Colder, han hade skrivit ett i sitt senaste investerarbrev. Det här med att köpa dippen, att man ska vara lite försiktig med det ändå. Det är klart att man kan skala in sig, men gör absolut inte med belåning och så vidare. Skulle du ha köpt dippen då varje gång du gick ner mellan 1929 och 1970, så menar att då skulle det gått bankrutt 3 gånger. För helt enkelt så att du har ett antal gånger när det har gått ner ungefär 86% liksom, från topp till botten. Så man måste vara försiktig med just det här med belåning. Som sagt, det är inte ens en liten belåning ska man hålla på med den här miljön för att köpa dippen. Utan det ska du ta när allt är, vad jag säger, clear blue skies istället.
Exakt, du tar ju en belåning när...
När börsen är på all time high.
Ja, fan. Hoppas att det inte är för många som gjorde det. Men där potential avkastning är så extremt mycket högre än risken.
JP Morgan då, de glömde vi. De hade tagit fram här i de senaste 3 recessionerna hur marknaden har gått ner då. Då kan vi titta här på 1990 så gick S&P 500 ner ungefär 20% topp till botten. 2001 gick det ner 49% topp till botten. 2008 gick det ner 57% topp till botten. Som sagt, det finns ändå en botten. Någonstans, jag skulle säga att har det gått ner liksom 50%, där någonstans måste det börja bli köpvärt. Har det gått ner 60%, och då är vi nere på historiska nedgångar skulle jag vilja påstå. Men det vi skor oss för, vi har också varit inne mycket på återköp, och det ser man nu. Jag tyckte att The Market Ear hade en rolig rubrik. De skrev buybacks. Vi såg nämligen att buybacks beräknar man nu kan gå ner med ungefär 70%. Och då ska vi inte glömma att buybacks har stått för 635 miljarder dollar i inflöden. Det är alltså en stor, stor del av marknadens köp. Förlåt, prognosen låg på 600 biljoner. Faktiska köp under 2019 låg på 750 miljarder dollar. Jag sa biljoner nu tror jag, men jag menar biljon, alltså miljarder på svenska.
Ja, du sa biljoner. Jag bara, jävlar, det är mycket.
Okej, det är närmast biljonen då. Säger de det så. Poängen i alla fall är att det har varit en av de största aktieköparna just nu i marknaden, och den håller på att försvinna.
Ja, det är bra. Så får de ju lära sig att det är nu man ska köpa in.
Mm.
Eller återköpa, rättare sagt. På tal om det, jag såg Starbucks skulle återköpa sina aktier i nedgången, som de fick mycket kritik för, vilket jag inte riktigt förstod.
Om det är någon gång man ska köpa det, så är det ju nedgången. Du ska ju köpa när det är billigt. Vårt sommaravsnitt, jag rekommenderade för någon nyligen här just om det här med återköp och nyemissioner, hur man kan tajma det så att säga som företag. Och vi hade ju ett avsnitt i somras ju om Henry Singleton.
Mm.
Han var ju mästare på det. Han gjorde ju nyemissioner, kursen stod som högst och återköpen stod som lägst. Han var ju riktigt trader med sitt eget bolags aktiekurs. Exakt. Istället för alla andra företag som gör återköp på all time high istället.
Exakt, men det är exakt samma sak som han var personlig tränare nästan. Nu är inte jag det, folk kommer att säga att jag är jävligt dålig jämförelse här, men...
Du tror att det är podd, de ser inte om du tränar eller inte.
Ja, det är sant, jag är jävligt fet, så där har ni den bilden. Men, liksom, ett av problemen med att vara personlig tränare är att du kan inte alltid ge det bästa schemat till den du ska träna, för att oftast har den du ska träna någon typ av bild av vad de måste liksom utföra för att det ska vara värt pengarna, och det är oftast att de ska flåsa mycket och är jävligt trött efteråt. Men det bästa kanske är att de har någon typ av progressiv plan för att över tid bli bättre och starkare. Och det är lite sak med marknaden också. Om du inte sitter och köper tillbaka dina aktier, så kan investerarna ta det här som ett jävligt dåligt tecken.
Jag skulle hellre vilja likna det vid hur agerar de flesta liksom investerare. Jo, de köper på toppen och säljer på botten istället för tvärtom. Och jag tror inte att företagsledningarna är så mycket bättre. De är precis som vanligt folk också. De kommer alltså göra återköp när de tycker att det går så himla bra för företaget. Och de kommer göra nya emissioner när företaget går dåligt och de måste ta in pengar. Istället för tvärtom då egentligen.
Exakt, men det är det här som många investerare tycker är bra. Eller de ser det här som en bra grej. Att när företaget går bra och gör bra saker, då är det bara liksom plus på plus på plus på plus.
Lite P-tal då kanske, vinstmultiplar för börser. Faktum är, slår man ut det på globala aktiemarknader. Jag tittade vad Erik Hansén i sitt morgonbrev gör en fantastisk sammanställning av det här. Nästan överst på den listan då, den har ju förstås inte riktigt med alla marknader, men väldigt, väldigt många. Näst överst på den listan ligger USA. De har just nu ett P-tal på 14 på sin börs. Och snittet då som vi vet, det ligger runt där 15 någonstans. Tar man ett chiller P, alltså ett cykliskt justerat P, då tittar man ju på en 10-årsperiod och justerar då efter vinster då. Då ligger USA också näst överst med 20. Och även där ska ju historiska snittet någonstans ligga på 15, brukar man prata om. Det som är intressant, det är ju att Danmark ligger på 24. De är överst på den listan på chiller P, så det är väldigt dyrt om man justerar. Sverige kan vara intressant. Vi ligger på ett P-tal på 12 just nu mot historiska 15 ungefär. Men tittar man på vårt chiller P då, så ligger det på 14,7, så återigen där, det är väl någonstans rimligt värderat just nu, så antagligen kanske det ska ner lite till med tanke på att marknaden kommer gå ner långt mer än vad som är rimligt. Det är så det funkar, precis som att den går upp mer än vad som är rimligt, så kommer den gå ner mer än vad som är rimligt. Billigast just nu sett till P-tal och chiller P, det är faktiskt Ryssland som ligger ner på P4,5 nu ungefär på båda de här varianterna, så det är rätt, låter ju rätt billigt.
Det är billigt, men det kan alltid bli billigare som man säger.
Precis, och de är väl ett av få länder som vägrar rapportera sina coronavirusfall också, så det är intressant. Men du, ska vi prata lite bolag också, eller har du något mer du vill tillägga om det här?
Nej, men det kan jag prata lite bolag om du vill.
Jag tänkte...
Vad ska vi prata för bolag idag då, min vän?
Jo, men vi tänkte faktiskt göra en liten uppföljning. Vi pratade ju i avsnitt 96 om ett antal olika spännande trender egentligen. Vi kallade det för det papperslösa samhället eller vad det var. Pratade vi om liksom spännande trender som sker på arbetsplatsen. Hur folk går in mer i chattkommunikation, videokommunikation, jobbar mot AI och så vidare. Och tre bolag vi nämnde där just inom chatt och video har ju blivit högaktuella just nu. Och det är framförallt egentligen Zoom. Zoom Video Communications. Det är Microsoft med sitt Microsoft Teams då framförallt, och även Slack till viss del också. Det är tre bolag som borde gynnas av den här trenden att folk jobbar hemifrån. Om inte annat så har de sett en explosion i tillväxt just nu. Men jag rådde mig lite att titta på Google Trends här igen, bara när jag ändå var inne på det. Zoom ser ungefär ut som toalettpapperskurvan. Enorm tillökning med sökningar. Microsoft Teams, samma sak, även om den har varit lite kraftigare innan också. Men de har också fått en otroligt exponentiell utveckling här. Men Slack, visst det har ökat, men faktiskt inte så himla kraftigt.
Och vi kan ju liksom lite kort beskriva vad det här är. Zoom tillhandahåller alltså videokonferensmöjligheter. Slack är en typ av messaging-app internt för företag. Och Microsoft är ett stort jävla konglomerat. Nu vet vad det är, så kan du stänga av podden just nu.
Men jag tänker, ja, vi kan gå igenom faktiskt en och en om det är okej. Ska vi börja med Slack kanske?
Ja, kan vi göra.
Ja, för alla är ju grunden då som sagt chatt, video, röstsamtal. Det är kommunikation på olika sätt, både internt och externt, lite beroende på. Och så finns det massa möjligheter för integrationer, fildelningar och så vidare och så vidare. Slack grundades för bara 6 år sedan. Ganska nytt företag, har varit väldigt populärt inom startup-kulturen får man säga. Började framförallt som ett chattverktyg och byggdes egentligen i samband med spelutveckling. Så var det ett bolag som de ville ha ett internt chattverktyg de kunde skriva till varandra. Och sen har det växt och blivit en enorm succé då. Senaste åren, bägge två senaste åren har man dubblerat omsättningen på årsbasis. Man är fortfarande stora förluster. Förra gången vi pratade om bolaget, det var alltså avsnitt 96. Vet du hur många månader sedan det var? Quick maths.
100 månader sedan?
7-8 månader sedan ungefär. Så snart ett år sedan då kanske. Då betalar man ett PS-tal på smått absurda 38.
Oj,
nu när det är rea på börsen, då ligger PS på ynka 21.
Åh, rea! Bara köpa.
Jag säger det lite med ironi där, för att jag har lite svårt faktiskt att hitta någonting som är så dyrt i Sverige. Kan du dra upp Fortnox som exempel? Det sägs ju vara dyrt. Det handlas till ett PS på 15. Så att ja, Slack är väldigt, väldigt dyrt. Aktien är upp ungefär 15% year to date, alltså från årsskiftet. Den har också faktiskt ändå gynnats och klarat sig väldigt bra i det här klimatet.
Det jag tycker är intressant med Slack är att det byter ut det här behovet av interna e-mail. Väldigt bred applikation och ingen egentligen specifik uppgift, utan du kan använda det till lite vad som helst.
Ja, men det är all form av intern kommunikation, och speciellt nu som sagt när folk jobbar då på distans blir det här extra tydligt att vad smidigt är att chatta med folk och bara skicka iväg de här snabba frågorna som man annars kanske ropar till varandra eller säger till varandra. Så det är ändå väldigt, väldigt användbart, och jag tror att det är det som kommer förändra beteendet hos folk, att de lär sig att de här verktygen nu, man har ju inte vågat kanske prova det riktigt innan för att man känner sig ovan vid det så. Nu när man blir tvingad så märker man att vänta, det är faktiskt ganska smidigt att chatta med folk, och det är rätt skönt att slippa så där mycket mejl som det mejlas om internt eller skickas internt.
Absolut, sen är det också extremt intressant liksom hur de håller kvar datan i liksom på sin plattform. Säg till exempel att du är en ny medlem i ett team. Där teamet består av liksom hundratals personer som går ut och går in, lämnar teamet över flera år. Skulle det här ske med interna mejl, då kanske du kan få liksom en kopia på senaste veckornas mejl. Du hade ju varit helt borta för det som hänt de senaste månaderna. Allt det här finns ju lagrat inne i Slack-kanaler som du kan gå in och ut beroende på vart du är, liksom vilka projekt du är på, vart på företag du jobbar.
Du vet ju vad Slack står för. Searchable log of all conversation and knowledge.
Jag trodde du hette Slack för att du var för slackers.
Nej, och ticken är work, så det går ju helt emot namnet.
Ja, helvete. Men i alla fall, det är extremt... Allting där du håller kvar data gör ju att du skapar någon typ av stickiness, någon lock-in-effekt som gör att folk inte vill byta, och det ger ju Slack någon typ av väldigt stor, liksom väldigt stort värde för företaget. Dessutom växer Slack inte bara användare, utan de växer även monetariseringen av användare över tid som förväntas öka. Så även om de inte går med vinst just nu, så om man kollar på, om man linjäriserar de här kurvorna, är det väldigt vackra kurvor i alla fall.
Så är det absolut. Slack är intressant på många sätt, och det är en bra produkt som många gillar. Jag tycker dock fortfarande att det är för dyrt, och tittar man nu bara på rullande 12 så har ju vinsterna verkligen, eller förlusterna förlåt, har ju exploderat, så det har ju gått åt fel håll. Men det kan bero på engångseffekter liknande som inte jag har koll på. Man har i alla fall välfylld kassa, eller har haft i alla fall en stor investerare i Slack, är ju bland Softbanks Vision Fund. Och jag bara kommer tänka på det apropå buybacks eller återköp. Softbank gick ut med att de ska göra massiva återköp. Att de kunde till slut kanske köpa tillbaks upp till 45% av sina utestående aktier. Det är ganska mycket.
Ja, det är bra jobbat.
Men de har investerat det här, och de har ju haft obegränsade pengar i princip. Därför hade man liksom en välfylld kassa, och när man noterades då ganska nyligen så gjorde man som Spotify direktlistade sig. Man tog helt enkelt inte in några pengar för att man inte kände att man behövde pengar. Och man valde New York Stock Exchange och handlas under ticken Work, som sagt. Så Slack är ett jävligt intressant bolag, men det är fortfarande otroligt dyrt. Men släng upp det här på bevakningslistan. När det har gått ner 100%, då är det köpvärt.
Exakt, i den här miljön då, som sagt, kvalitetsbolag.
I den här miljön så krävs det 100% nedgång för att man ska vara köpare. Kanske blir någonting, kommer du ha market makers, köper Slack för $1.
Ja, det hade varit något. Då hade man säkert blivit fantastiskt rik en dag. Nej, jag skojar, vi kommer alltid vara fattiga.
Ja, och om man kör Slack, då kör man ju chatt. Det finns även videor där inne då. Men då kanske man har väldigt liten text. Och vad behöver man göra då? Jo, behöver man zooma in texten. Och det leder mig osökt in på bolaget Zoom.
Ja, som vi pratade om.
Den håller.
Vi satt faktiskt och diskuterade det här innan vi spelade in podden. Och Zoom, för, som vi nämnde förut, man gör liksom, tillåter videokonferenser. Videokonferenser är ju något som är extremt svårt i praktiken. Låter väldigt enkelt, väldigt svårt att få till det bra.
Tydligen. Speciellt nu, tänk en sån sak som nu när vi har skolor och så vidare som går på distansundervisning. Ja, då går de väldigt många in i till exempel Zoom. Ja, då kan du ha en klass, tänk en universitetsföreläsning med 200-300 studenter som ska titta på en föreläsning. Ja, det är ganska mycket som ska lira där och funka för att det ska funka bra.
Men jag använder också Zoom och Slack varje jävla dag och jag märker ingen skillnad. Och jag vet inte om det är för att jag är gammal. Eller oteknisk. Eller jag vet
inte. Och då ändå som du berättade också innan för mig, var att samtidigt har folk väldigt starka känslor och tjejer, för Slack har ju video inbyggt, men man använder ändå
folk
Zoom.
Hatar Slack video, ja. Det är helt galet.
Så att det är väldigt mycket känslor. Och det är precis samma sak här med Teams. Teams har också väldigt många mycket emot och väldigt många tycker det är bra. Oftast har det lite mer teknikvana att göra, upplever jag. De som har kört Slack länge eller är liksom duktiga på teknik, de gillar ofta Slack över Teams till exempel. Men för majoriteten som kanske inte kör så mycket chattverktyg så är Teams fenomenalt. Och det finns mycket, mycket annat som spelar in här, men det är ändå mycket starka känslor, märker man. Även Teams har ju faktiskt integrationer mot Zoom, så du kan ju ha Teams som du redan betalar för. Sen integrerar du Zoom så du kan köra det för video, så att du får lyxen att kunna köpa två licenser istället för bara en. Smart affär.
Absolut, det är otroligt enkelt att använda Zoom. Du behöver inte installera någonting. Det gör ju att det är extremt lätt att sprida Zoom. Jag kan ju bara skicka ut länkar till alla mina vänner, så kan vi ha en videokonferens med varandra.
Ja, men det är lite som coronaviruset. Det är lätt att dela med sig av.
Exakt, det är Zoom, det nya corona.
Delad glädje, dubbel glädje.
De har ju också kommit fram till det här listiga som många företag fortfarande missar. Att hålla liksom en låg friktion eller låga barriärer till entry. Det är extremt enkelt att signa upp. Det krävs bara e-mail för att skapa konto. Det krävs bara ett kreditkort för att skaffa en betald liksom, paid plan. Så att tillåter fler samtal, längre samtal.
Där är ju både Zoom och Slack, kan vi tillägga. De kör ju med en freemium-modell. Alltså det är gratis att komma igång, men så måste du betala för att få utökad funktionalitet. Även Microsoft, som vi ska komma in på med Teams, har faktiskt gått ut för att just för att kunna konkurrera mot det har de också gått ut med en form av freemium-modell för specifikt Teams. Så det är det som är ett säljargument att komma in i resten av plattformen. Och man har i samband med coronaviruset gav man också ut gratis licenser till många för att de skulle kunna jobba mer på distans. Men Zoom då? Det startas av några ingenjörer på Cisco, om jag inte minns fel. Det är en plattform för videokonferenser som är omåttligt populär. Jag vill påstå att den räknas väl som en av de bästa idag. Alltså folk är ju lyriska över Zoom, att den är så bra.
Jag tänker mig att den liksom är i framkant, och det är deras fördel att de är så extremt nischade på just videosamtal som folk vill använda dem.
Noterades för snart ett år sedan, har i princip stått stilla sedan dess dock. Ynka 4% avkastning på det året har aktien levererat. Om man då räknar från första close där. Men 2020, Fabian, det är Zooms år. Man har redan dubblerat som sagt från årsskiftet. Och det är givetvis till stor del av corona. Mycket av den rörelsen har kommit här nu på slutet. Men oavsett om folk gillar Zoom eller inte, vilka är vinnarna? Jo, det är alltid de stora tech-giganterna. För Zoom kör ju faktiskt Amazons AWS, alltså det är Amazons Web Services, deras molntjänst, men också Microsofts Azure. Så de använder ju Microsoft och Amazon för sin infrastruktur. Så det är win-winner då. Jag såg också, just för att få ihop den här, jag pratade om det här med Zoom-integration mot Teams, för att liksom göra det enklare också, som du sa där med licensier, eller att logga in och sådär, så har jag faktiskt sett att även ett Zoom tillåter att man kan logga in med sitt Microsoft 365-konto för autentisering. Så att de har ju gjort det väldigt, väldigt smidigt att komma igång. Och som sagt, även integrerat med Slack, som jag tror vi var inne på också. Väldigt fin kundlista också. Uber, Dropbox, Zendesk, Slack är kunder till hos Zoom. Jag kan tänka mig att de har bytt det nu dock när de har en egen videotjänst. Även Nasdaq använder faktiskt Zoom också för videokonferenser. Några av de här bolagen dock, Uber, Dropbox kanske, vi får väl se om de överlever coronaviruset kanske. Så vi får se. Det är väl nackdelen kanske med att ha mycket startups som kunder som Slack och Zoom har. Att när ekonomin sen kraschar och pengarna kanske inte är lika gratis, ja, då försvinner de bolagen. Är nog väl negativ.
Jag tänker att det är så många företag att du har liksom, du har några white whales som drar in majoriteten av pengarna. Sen har de här pöben liksom, som inte spelar lika stor roll egentligen. De är där för att skapa publik.
Men det var en dyr prislapp på Zoom sist vi talade om dem. De gjorde inte någon vinst att tala om då. De gör inte det nu heller, även om det faktiskt har växt kraftigt. Det ska vi ge dem. Så vi kollar på price to sales. Och price to sales-talet ligger då på 71. Och när vi sist kollade på det så var det 72. Så det är egentligen oförändrat. Man brukar prata om att bolaget ska växa in i sin värdering. Det har man inte gjort här, utan värderingen har växt med bolaget. Och vi kan ju för skoj skulle bara nämna, man gör ju en liten vinst. P-talet sist låg på 3442. Nu är det på 1866. Så det är ändå en kraftig multipelkontraktion.
Det är sant faktiskt. Så om det fortsätter så här, så är det bara liksom 3 år till, så är det rätt vettigt.
Ja, då är vi nere på P-100 kanske. Man har dubblerat omsättning senaste 2 åren och den fortsätter utvecklas enormt starkt. Även vinsten som sagt växer uppåt här. Och det vi var inne på mycket i vårt förra avsnitt om det här, alltså avsnitt 6 där, det var ju det här med just, får du in lite marginalförbättringar här, lyckas du få liksom samma typ av marginaler vi ser i SaaS-bolag uppåt liksom, jag vet inte, 20-30%, då kan det bli explosivt. Alltså då går det väldigt, väldigt fort ner till ett lågt P-tal. Men då ska man vara långsiktig om man ska tro på bolaget på lång sikt. Och jag vet inte, just nu talar allting för dess fördel, men vi får se. Det är i alla fall ett intressant bolag att ha koll på. Kanske svårt dock att gå in i en sån här, som sagt. De har inte liksom så mycket historik. Framförallt har den dubblerats när allt annat gått ner, så att det har ju bara blivit dyrare. Så att frågan om det här, det finns inget bottenfiskande att göra direkt.
Nej, men alltså rent allmänt så du har ju nästan sett de här techbolagen har ju varit lite av en safe haven bland equities, vilket är helt tvärtom vad jag skulle trott att det skulle vara. Jag trodde att techbolagen, många av dem i alla fall, skulle dykt först i en recession. Och man kan ju alltid ställa sig liksom då om man ska köpa in sig det som gått ner eller om man ska köpa det som är kvalitet eller det som har rört sig mindre. Jag tror att det är väldigt lätt att man rycks med av tanken eller den här anchoring-effekt att det som har gått ner mycket kommer agera som språngbräda och liksom per definition överprestera över tid.
Nej, det går ju ner av en anledning också.
Exakt, det behöver inte alls vara krisiskt, och en av de stora anledningarna troligen till varför många techbolag som till exempel Fangligan inte rört sig lika mycket som många andra bolag är ju för att de har extremt kvalitativa balansräkningar till skillnad mot techbolagen i IT-bubblan som var upphåsade på ingenting, som var upphåsade på luft. Eller till exempel om du tar Visa eller Mastercard som också måste räknas som techbolag. Vad äger du helst? Visa, Mastercard eller SEB? Eller annan skrutt i europeisk bank? Det är ju självklart för alla. Alla vill ju ha Visa. Det är ett mycket bättre bolag på alla sätt och vis. Då får man ju avgöra. Är det som håller sig kvar eller det som går upp i sån här tider man belägger? Eller är det saker som faller handlöst och kanske får en billig värdering men som är lägre kvalitet?
Så är det. Och de absolut farligaste tror jag det är de här lite mer ohållbara techbolagen som Uber och så vidare, som jag tror totalt kan krascha verkligen. Men Zoom som sagt gynnas ju ändå på något sätt av det här, i alla fall i kort sikt. Det är väl lite så här first level också, att man köper ett bolag som går på den här typen av trend. Men på sikt som sagt, försvinner kunderna så kommer också bolaget gå svagare. Så att gå upp 100% på en möjlig depression i ekonomin, det är inte helt rimligt. Slack har gått upp 15% year to date. Microsoft ner cirka 7% för året. Och det glider oss in då på Microsoft, och vi behöver knappast presentera det bolaget mer. Jag vill inte tjata hål i öronen på er. Men vi måste ta upp det just för att använda Microsoft Teams har ökat enormt. Och man har även generellt hela plattformen idag i Microsoft. Det som driver in lönsamhet i bolaget är olika typer av molntjänster som på olika sätt inte gynnas att folk jobbar hemifrån, men folk använder det för att kunna jobba hemifrån. Så det är väldigt, väldigt viktigt. Och jag märker det själv, jag ser det dagligen liksom, att det händer väldigt mycket, att folk behöver hjälp att komma igång med det så att säga. Men vi kan nämna det, som sagt, man dubblerade antalet daily active users, alltså dagliga användare, på bara 4 månader. Och det är inga små siffror man gick från. Man har idag 44 miljoner daily active users. Det är kul, när man skulle presentera den här siffran, då hade man i presentationen man skickade ut i förväg, hade man typ om då 36 miljoner eller någonting. 32 miljoner var det. Så det tillkom alltså 12 miljoner på en vecka från att en presentation skickades ut till att den faktiskt hölls. Och det var ju nu den här veckan, jag tror att det var mellan runt mitten på mars ungefär. Och då kan jag tillägga så man ökar alltså 10-12 miljoner daily active users på en vecka. Och det är lika många användare som Slack har. Så att man har alltså till ett Slack då med 12 miljoner användare på en vecka. Och det beror ju då på, som sagt, att det har varit ett kraftigt ökat användare. Folk har redan licenserna i många fall, men bara liksom har inte använt just den här produkten tidigare som ingår i licensen. Men nu tvingar man sig till det för att så här, ja, vad ska vi köra videokonferens med? Ja, okej, men det verkar finnas något som heter Teams här som folk pratar om. Bra, då testar vi den. Istället för att skaffa något nytt.
Exakt, och det är den liksom stora risken, säger jag, för Zooms. Det är ju att Microsoft liksom börjar utnyttja de här distributionsfördelarna allt mer och pressa Zoom. Ännu mer som man ser att de gör med Slack. De har en gigantisk kundbas och deras, framförallt deras partnernätverk är en extrem mot. Går verkligen inte att förklara hur gigantiskt och viktig den är. Och antagligen väldigt underskattad för de flesta investerarna.
Och faktiskt, jag menar, det är mycket som händer nu med Google när folk använder Google Docs. Det är väldigt många unga som vänjer sig vid det. Men det har ändå en majoritet av människor som på olika sätt jobbar i Office-paketet. Och det är faktiskt också en av Microsofts största moats. Att folk jobbar i de programmen och de är så fruktansvärt väl integrerade mot resten av Office 365. Och där kan ju Microsoft vägra liksom att integrera det mot Slack och Zoom och så vidare på samma sätt. Så att de låser in kunden lite grann. Eller snarare gör det att deras egna verktyg blir så mycket bättre liksom, för att om man ska ha helhetsbilden.
Exakt, och då har ju liksom, som du säger, Microsoft som väljer sig mot större kunder, då har partnerbolagen som vänder sig mot mindre kunder och har extrema incitament att bygga upp deras infrastruktur med 100% Microsoft-produkter. Det här klämmer ju ut både Zoom och Slack ur den här infrastrukturen på väldigt många bolag. Och då är det ändå det som talar för till exempel Zooms fördel är att de har en extremt nischad produkt och utan tvekan möjlighet att bygga den bättre än Microsoft. Så är det bolag som bryr sig om en bättre produkt, ja, då kommer de ju såklart välja Zoom eller Slack.
Några snabba sjuka siffror bara om Teams. Det är det snabbast växande business-applikation någonsin. Användandet senaste veckan har gått upp över 500%. Vilket också satt enorm belastning på infrastrukturen, så det är knappt gått att använda Teams. Jag använder ju det dagligen. Det har ju knappt gått att använda det här några dagar. Klockan 9 på morgonen, då bara pang, dog det förra måndagen. Det funkar i princip ingenting. Nu börjar det komma tillbaka igen. De säger själva, Microsoft, att bara senaste veckan så har man genererat närmare 1 miljard mötesminuter över Teams. Det är ganska mycket tid.
Absolut.
Och som sagt, allting här sitter väldigt hopbra i Teams, och du har även Azure som inte du får glömma, som växte väl med 60% det senaste året. Det är en extremt snabbväxande produkt, precis som Google Cloud, men kanske också framförallt Amazons AWS. Och det här är fruktansvärt högmarginal business. Så det är ett intressant bolag, och såklart, vi ska absolut inte liksom, de gynnas av arbete hemifrån och det låter som att det är väldigt positiva, men nej, inget av de här bolagen gynnas av en ekonomisk depression. Finns det inga företag att sälja till, eller färre företag, alla företag ska förhoppningsvis inte försvinna. Finns det färre företag att sälja till, så kommer du såklart att sälja mindre. Några nyckeltal då, de andra hade price to sales på, vad sa vi, 71 och 21. Microsoft har price to sales på 8. Dessutom gör man ju vinst, man har ett P-tal på 25 och ett PEG-tal på 1,0. Den har legat högre än det, så det är ju faktiskt så att med den här nedgången då, man har gått ungefär minus 20% från peak till botten då. Eller botten ska jag säga, det vet vi inte, men från peak till bottom, lägsta punkt i alla fall. Och det är klart att det drar ner värderingar rejält. Man delar även ut lite grann. Man har direktavkastning på 5,4%. Då får man inte glömma att det finns återköpsprogram och så vidare också. Som nu kanske dock försvinner, vi får se. Man har också höjt utdelningen varje år konstant under ganska lång tid nu. Så att, ja, det är ett intressant bolag tycker jag. Och helt klart billigare fall än de andra. Och större moats och så vidare. Men ja, vi vet inte. Vi är fortfarande ganska negativa ändå på kort sikt. Bortsett från det här bear market rallyt vi tror på just nu.
Exakt. Med det sagt så... För att inte trycka ner Zoom och Slack för mycket.
De är fantastiska produkter bägge två, det ska vi vara extremt tydliga.
Exakt, de är extremt intressanta affärsmodell. De plockas ju oftast upp av personer inom ett företag helt organiskt för att sedan spridas till fler medarbetare och på sätt liksom spå sitt frö. Det är ingen som naturligt dras till Teams och plockar upp, åh shit, det finns den här produkten som heter Microsoft Teams, oj, vi kanske ska plocka upp hela deras sortiment. Det finns ju inte, du använder ju Teams för att du har Microsoft sedan innan. Så att två helt vitt skilda möjligheter. Den ena tillåter dig att skapa din helt egna stack, den andra är liksom en feature som bygger ut ännu mer värde, är liksom en stor infrastruktur med extremt mycket värde redan inbyggt.
Så är det verkligen. Och med det tycker jag att vi avrundar det här, va? Och vi kör väl som vanligt en liten snabb innehållsförteckning. Vi har pratat om 3 bolag. Jag äger Microsoft. Vilka äger du?
Jag äger inga av dem.
Så är det. Men snart dags att bottenfiska.
Så är det.
Så kan man plocka upp Zoom till PS50. Då pratar vi ju rea.
Oj, 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 oj. Fan, man börjar regla lite.
Ja. Inget hört den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter i våra egna eller vår gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Har du avkastat minst 20% i år? Ja, då kan du kontakta oss på podcast@marketmakers.se. Har du avkastat under nollan? Ja, då kontaktar du oss på twitter@marketmakerspod.
Så är det.
Och lämna gärna en recension på iTunes. Då blir vi jäkligt glada.
Och vill du söka nya investeringar så kollar du såklart in Funded by Me. Dels, du kan kolla in deras crowdfunding-plattform också. Men framförallt ska du kolla in deras nya emission de gör just nu. Du har en länk i avsnittsbeskrivningen eller screen på ipo.se eller din nätmäklare. Vi säger stort, stort tack till Funded by Me som sagt, som gör en intressant ny emission just nu. På 2,2 kronor aktien tror jag de ska ta. Och det är en form av företrädesemission, så att är du aktieägare så är det intressant att kika på.
Och sist, men absolut inte minst, tack för att du har lyssnat, kära lyssnare. Vi älskar dig. Vi hörs igen om en vecka.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.